Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkomna till Ekstedt Sport. Och jag har längtat efter att få göra det här avsnittet. Det var ett tag sedan nu.
Ja, det var 11 dagar sedan kanske.
Ja, det är för mycket. Ja, men det har inte gått för att du var borta och jag var borta och Mats var borta.
Jag var borta också.
Ja, Mats är den som varit borta mest och han är ju liksom mest värdefull av oss.
Ja, precis.
Och då Mats är borta, sa du?
Nej, det sa jag faktiskt inte. Jo, det sa jag ordagrant.
Ja, ja, ja. Men, ja. Jo, jag var uppe i Härjedalen traditionellt före midsommar och fiskade helt enkelt. Och trampade snett ute på en myr och drog ena ledbandet så pass att jag nu är...
Konvalescent. Ja. Det sägs att det finns myskoxar vilda där.
Ja, det gör det.
Ja, några, alltså det var några som kom dit som sen slet sig och så har de blivit vilda sen.
Alltså det var ju en norsk stam. Alltså en norsk, eller flockstam säger man. Norsk myskoxstam på typ 100 individer som tog sig över då till det här fjället som heter...
Ja, alltså det, gränserna mellan Sverige och Norge, alltså det i Härjedalen, alltså Helagsmassivet pratar vi om.
Jag tror att den heter något annat.
Men har du sett någon myskoxar när du är där?
Jag har inte gjort det. Nej. Jag har inte sett någon björn heller. Alltså Sonfjället är ju känt i Hede för att ta björnar och det. Men jag har inte sett någon.
Jag tror myskoxarna skulle gilla dig.
Ja, det tror jag.
Men de är ju väldigt vackra, men de känns ju lite farliga.
Det är de som gillar mig, vet du.
Ja, precis.
Men då finns alltså
Marie lite grann, hunden knappast, myskoxarna,
ja.
Dovrefjäll heter det, där de kom in då. Okay. Men det finns ungefär 10 stycken. Var det någon som såg matchen Österrike-Sverige?
Ja, gissningsvis.
Mats också?
Absolut.
Det är slut på ursäkter.
Det är synd om Janne Andersson av den anledningen att... Det är inte kommit få att spela den här gamla Lagerbäcksfotbollen längre, 4-4-2. Alltså bara lägga sig på försvar som bara passar Sverige under många, många, många år. Det får man inte göra längre för att fotbollen ska vara mer positiv och orienterad publikmässigt och så vidare och ekonomiskt och alltihopa det där.
Men spelarmaterialet passar ju inte för det.
Nej, det är precis.
4-4-2. Och det är inte synd om Janne där, utan han måste ju agera utifrån det spelarmaterialet han har och maximera. För nu, han försöker ju fortfarande spela... Han försöker.
Han tror att han har granen i backen och han tror att han har Sebastian Larsson på mittfältet, men det har han ju inte. Så han måste anpassa spelmodellen efter de spelare han har, och det gör han ju inte.
Men nu när Kulusevski och Isak har kommit fram då, så är laget mer framåtlutat. De vill inte stå i straffområdet hela matchen och bara sparka undan bollen som Marcus Berg gjorde, som var centerforward och som jobbade hemåt och bakåt. Det innebär ju då att Jan vet inte vilken fot han ska stå på. Ska vi spela offensivt eller defensivt? Han vet inte det. Det bryter i hans skalle där. Ska vi satsa på det gamla Lagerbäck och få bra resultat? Eller ska vi spela en positiv fotboll? Och då vet jag inte var det hamnar någonstans. Och det har det inte gjort.
Ja, det hamnar ju ingenstans.
Det hamnar ingenstans.
Men sen han är ju för dålig igen på att spela modern försvarsfotboll. Utan han vill ju stå långt ner egentligen, som du säger, med backlinjen. Och han vill att det ska i princip vara 7 man i straffområdet.
Ja, han vill ha Joakim Björklund som inte kunde hatta till 3.
Patrik Andersson. Ja. Han vill ha mittbackar som inte går över halva plan.
Nej, alltså, senaste gången Sverige spelade defensivt och räddigt, det var EM-upptakten mot Spanien 2021 i första gruppspelsmatchen. Och då var det 0-0. Och då var Janne nöjd 0-0 mot Spanien. Men då fick han så mycket skit av svenska medier och utav internationella medier att ni förstör EM:et med sin otroligt destruktiva fotboll. Fotbollen av idag är inte som under Lagerbäcks tid där man kunde stå mot Portugal bara alla gubbarna i eget straffområde. Så att där fick ju Janne riktigt minnesbeta. Så då försökte han med 4-4-3 istället. Spela offensiv fotboll. Det gick inte då förra året i Nations League och så vidare. Så nu vet han inte på vilken ben han ska stå. Ska han försöka få resultat och spela som Lagerbäck eller ska han spela positiv fotboll? Ja, det bryter i hans hjärna. Hur ska jag spela? Ja, han vet inte hur han ska spela.
Det låter som
att, positivt eller
jo, men det låter som att Janne sitter inne, alltså att Janne bor på gruppboende. Alltså, det är en liksom vuxen människa som har blivit förbundskapten. Alltså den finaste rollen du kan få som tränare i det här landet. Och då ska man ju ha, alltså hans jobb är ju att ha en utsakad plan, så här ska vi gå vidare till EM, och sen får han skita vara med, alltså att han låter med att han låter med att komma in så mycket under skinnet som han gör, det är pinsamt.
Ja, också att han visar det, att det märks, det är lite klantigt av honom.
Nu drog han ju till igen här med någonting. Ja, din favorit Jesper Karlsson. Så håll inte på med det där, Janne. Nej, det är onödigt.
Den taggen sitter hårt i Janne, alltså Bojans grej då i mars. Absolut.
Ja, alltså Mats säger att det är synd om Janne Andersson. Mm. Jesper säger att det inte är synd om Janne Andersson. Jag kan konstatera att det i alla fall är väldigt tungt för Janne Andersson.
Men någon som tycker synd om Janne Andersson, det är Janne Andersson själv.
Ja, han gör det faktiskt.
Kanske hans fru också.
Men jag vill också säga att till och med på presskonferensen före matchen, så alltså, allt går ju skit för honom nu. Han försökte skämta på presskonferensen före matchen. Såg ni det på Sportnytt?
Nej.
Såg du det, Jesper?
Nej, alltså jag
ja, men så var SVT:s reporter Johan Kyrsi Karslan heter han, va?
Ja.
Ja.
Han ställde en fråga om huruvida Jesper Karlsson, nyss nämnda, som gjorde två mål och var bäst i träningsmatcher mot Nya Zeeland, om han skulle få speltid mot Österrike. Och då var Janne ganska snabb och försökte ge en självironisk blinkning om då utbrottet mot Bojan Djordjic, som ju kom just efter att Djordjic ifrågasatt varför inte just Jesper Karlsson fått speltid i landslaget. Mm. Och alltså när det gick bra för Janne, alltså säg 2018-2019, så hade han fått garv på det, som han sa. Folk hade, alltså, alla hade uppskattat det. Presskonferensen hade blivit glad. Nu ska vi lyssna på hur det gick när han drog det här skämtet nu, som inte var helt uselt faktiskt.
Så var det mycket prat om Jesper Karlsson efter matchen mot Nya Zeeland. Fansen och supporterna förväntar sig imorgon.
Ja, de pratar förbi honom bara. De märker inte ens att han skämtar.
Ja, men problemet här med Janne är att Janne efter det där utbrottet och efter alla andra tveksamma liksom strider och liksom tuppfäktningar, att han har ju ingen självdistans. Och då blir det väldigt svårt att eller man tycker att han inte har någon självdistans. Då blir det väldigt svårt att ägna sig åt ironi. Alltså
ja, här gav han ju sig på självdistansen då.
Jo, men då tänker folk så här: jaha, nu är han ironisk mot Bojan Djordjic.
Inte mot sig själv. Han är så pass bränd.
För att folk tycker att hans självdistans inte finns. Ja, för att alla tycker väl att det var så märkligt att när Janne fick det utbrottet. För då är han så här, han pratar helt vanligt. Ja, och sen blir han så här direkt. Och så, ja, så där liksom.
Eller jag tycker så här, att det som har skadat Janne tror jag en del, i alla fall i förbundsledningens ögon, det är att han har varit med i så mycket underhållningsprogram. Och han började med det då när han var på topp efter 2017, 2018, 2019. Och sen var med i Mask Singer också. Och,
ja, det är pinsamt.
Och sen var han med i Bäst i test också. Ja. Och det tror jag inte faller väl ut bland hans överordnade fotbollsförbundet. Det skadar Janne väldigt mycket. Men jag måste säga ändå att Janne är ju mycket kompetent ledare faktiskt. Han tar en grupp grabbar på ett väldigt, väldigt bra sätt. Han sitter inte på några höga hästar. Han talar grabbarnas språk. Han är väldigt kompetent som ledare, lång fotbollsbakgrund, så att han är perfekt som ledare för landslaget.
Mats, nu säger jag vad din gamla chef Jakob Sillén hade sagt. Alla chefer säger så här, de får läsa på chefskurser: jag hör vad du säger. Men, och så kommer en fråga, kommer Janne kunna vända det här, eller är det kört för honom? Kommer han behöva avgå, det är kört?
Janne, som jag sa förut, så är det kört för Janne, därför att den fotboll som nu regerar är en annan fotboll än den som Lasse Lagerbäck stod för och så vidare. Och det är lite synd om Janne att han är i brytpunkten där, för att då spelar de varken det ena eller det andra. Janne är fel i tiden, men en bra ledare.
Men det är också att det handlar ändå om resultat. Det handlar inte om att göra truppen, utan det handlar om faktiskt att gå till EM. Det handlar om att gå till VM.
Ja, det handlar inte om att spelarna ska vara nöjda med Janne. Det handlar om att de ska gå vidare. Och nu missar vi för första gången sedan 96 ett EM-slutspel.
Jag var tydlig på en punkt bara. Hade det varit då för 10-15 år sedan, så hade han spelat Lagerbäcks fotboll. Och då hade han fått med sig resultaten också. Alltså, då Marcus Berg då, som jobbar hemåt och som är centerforward till exempel, och ett jättetufft försvar som han helt fokuserar på, som minimerar ytorna och alltihopa det där, den gamla svenska modellen, och så då hade han fått resultat med sig, då hade han lyckats mycket bättre. Inget Ukraina, inget Georgien, inget Grekland, inget Polen, men, inga sådana nederlag.
Jag tänker, han har ju något material som är ganska bra, så det är Kulusevski, Isak, Gyökeres,
Forsberg. Ja, men jämför med guldåldern när vi hade Zlatan, Ljungberg, jo, Henke Larsson, också världsstjärnor. Det är väldigt skillnad nu. Vi har en stund som platsar i första uppställningen i Newcastle och han är bäst liksom.
Jo, men jämför med Österrike. De har Alaba och så kanske Arnautovic som var petad. Men det är inte så att Seival eller Slager är så mycket bättre än vad Emil Forsberg. Alltså att det är liksom...
Men återigen bara, alltså... Förr då på Lagerbäcks tid när det var kommit få att spela defensiv fotboll och minimera ytorna och spela ett defensivt, mycket, mycket tufft försvarsspel och det, så hade vi kanske inte alla stjärnorna heller, men det var ett lagarbete. Grabbarna var lojala till spelidén, de visste vad som gällde, och den svenska kollektiva sosefotbollen var väldigt effektiv, även utan stora stjärnor. Hade Janne varit med då, succé.
Ja, kanske, jag vet. För att,
jag tycker det är som en bra rubrik. Succé med gammal sossefotboll.
Jo, men om man tittar på de klubbarna.
Alltså Janne vill ju ha sossefotboll.
Ja, ja, han röstar på sossarna.
I grunden, absolut.
Ja, det gör han.
Folkhemsfotboll.
Alltså, han snuddar ju säkert på SD. Alltså inne på, det är för mycket gängvåld. Det är mycket sånt, tror jag. Men jag tror att absolut sosse i grunden.
Ja, alltså, jag tror precis som du säger. Han vill rösta på SD. I sakpolitiska frågor håller han med SD. Men han går till valurnan och hämtar lapp. Så måste handen dras mot S. För det är så i hans generation. Hans farmor, farfar, mormor, morfar och så vidare. Hela vägen fram till alltså, ja, 1900-talets början har ju röstat på sossarna. Så han måste
rösta på sossarna. Det finns ju liksom en i princip rak linje mellan hattar och möss, eller vad fan vet det.
Ja, det heter de.
Och Jan Andersson.
Ja.
Men vi kan inte fastna hur länge som helst i den här matchen. Men, men han måste väl dessvärre bort nu. Såg ni William Karlssons tal?
Jag såg lite av hans dans. Han var ju i gasen efter Stanley Cup-guldet.
Alltså han var ju dyngrak. Mm. William Karlsson ska ju också vara, enligt utsago, jättepuckad.
Jaha!
Alltså jättedum. Han är ju från typ Märsta eller någonting från början. Och liksom enkla
men det hade ju inte ensam om bland hockeyrena. Det kan man gott säga. Så att han sticker nog inte ut i mängden där. Hur dant det än är med honom.
Nej,
det tror jag inte. Det håller jag med om. Men jag tänkte jag ska spela upp ett klipp. For it.
This effing guy. Yeah, I know. Riley. So, Riley. He was here. They won. Yeah. And I know you have been here. They.
Ja, det var så William Karlsson då efter att de vann Stanley Cup.
Alltså, det var han som pratade där eller?
Han pratade. Och lät väl sådär. Han var ju lite full och såhär, visserligen.
Ganska mycket låter det så.
Ja, men lite töntigt. De gör ju verkligen en grej av det. Att de typ dricker ur Stanley Cup-pokalen och sånt där.
Det är som Bayern München när de häller liksom öl över varandra. Det är också patetiskt, tycker jag.
Jag håller med. Men,
de har ändå en ölkultur. Så det finns absolut.
Men jag tycker att jag kan inte uppskatta det där. Det kan jag inte göra.
Jag uppskattar att de super och firar. Men
inte det där inte.
Men var det inte ett jättedåligt tal? Och han har ändå bott i USA i snart 10 år. Han borde ju kunna engelska bättre.
Ja.
Men det är klart, när man blir packad så här. När ni pratar engelska, jag måste ju tänka engelska. När jag pratar svenska så flyter det bara. Men ska jag prata engelska, då måste jag tänka på vad jag ska säga.
Ja, men så är det för de flesta.
Men om du tar tidigare tal utav vinnare och det, så... Jag tror att det ligger på den nivån. Alltså om du har vunnit en stor titel och har druckit, så ligger det inte bättre än så där.
Jättelåg nivå.
Så är det nog i hockeyn.
Ja, för de är ju dumma från början. Och ska han då
de börjar på minus.
De börjar på minus.
Ja, alltså de föds i någon håla.
Och så ska han prata på ett språk som han måste tänka på.
Ja, just det. Och då är det de kan inte tänka, då blir det ju svårt.
Det är bara att minus minus blir inte plus i alla fall.
Ja, exakt.
Utan det bara fortsätter liksom. Ja. Så att jag tänker att...
Men vad sa han för någonting ens igång?
Men han skulle väl säga, I was here from the first. Det var någonting om att han var där hela tiden. Han har ju varit, han är en av de här, vad heter det, original misfits som de säger.
Aha.
Alltså 6 stycken har varit där från...
I Las Vegas.
Exakt, Las Vegas Knights. Och det kan vi säga, de vann mot Dallas då.
Just det.
Men sen starten så är det 6 stycken som har varit med. Och han är en av dem. Det tycker jag är lite coolt att han har varit där hela tiden och äntligen får vinna
och
då.
Och han är bra på hockey.
Men, är väl men
det är då svårt ändå för de här grabbarna som kommer från svenska hålor, vilket ju hockeyspelare ofta gör, från inre av Sverige och sådär, att och kommer ganska busiga förhållanden och det ja, alltså det är ju busgrabbar ofta som blir hockeyspelare faktiskt, och sen kommer de upp till NHL och så vinner de Stanley Cup, så ska de svida på sig en kostym och liksom agera så som någon sorts världsmedborgare plötsligt, det skär sig så väldigt, så att det är väldigt tufft för de här grabbarna att ömsa skinn på det sättet, tror jag. Ja, du tar Lundqvist nu som ju är klippt och skuren för den här rollen faktiskt, han ser ju jättebra ut och så vidare, och tv-kommentator under de här matcherna med William Karlsson och så där, och dessutom anlitad i sammanhang med reklam och så vidare, så att Lundqvist är nog ett undantag att han passar så fint i den fina säljande rollen som han gör. De flesta gör ju inte det.
Nej, du har helt rätt såklart. Men vi bara sluta ändå. Kul för William.
Har ni med på Oliver Ekman Larsson? Ja, extremt mycket. Ja. Vancouver vill bli av med honom. Alltså, han var alltså sexa i draften en gång i tiden. De största talangerna någonsin. Han var ett lagkapten då i sitt förra lag, som nästan yngst någonsin. Och nu vill de alltså, nu köper de ut honom från Vancouver för 20,5 miljoner dollar. Han ska få lön till 2031. Hur mycket kan de hata honom?
Alltså, han bröt ju foten i det förra VM:et då, och sen blev han inte så lik på något sätt efter det då. Han kom aldrig tillbaka som hockeyspelare. När han dök upp då i förfjol, alltså på höstkanten i NHL, så var han en skugga av sitt forna jag. Så att den killen som skrev ett kontrakt på så många år fick sen sparken, som heter Jennings.
Precis, och han hade fått skit för han köpte för många gamla spelare.
Ja,
precis. Men ändå, han kallades ju nu i lokalpress för det dyraste misstaget i Vancouver Canucks historia. Och tidningen Det Lerk, tror jag den heter, menar att svenskens första år i klubben inte var så illa, men att allt förändrats, precis som du sa, när han då bröt foten i VM.
Ja, förra året hade han ändå, jag sitter och tittar här på Elite Prospects, gjorde 29 poäng, vilket han har gjort även i, ja, lite sämre Coyotes den var innan då, men plus 5 i plus minus, det är ju jättebra siffror.
Ja, men vad är då förklaringen till att de alltså vill betala så otroligt mycket för att bli av med honom? Det är en jätteekonomisk kostnad även för en NHL-klubb.
Jo, men alltså, då tycker jag att han är en belastning för laget på alla sätt. Naturligtvis, eftersom han nu efter brottet, benbrottet, i fotbrottet, inte är någon spelare att räkna med överhuvudtaget.
Men det är väl
de måste bli av med killen på något sätt. Och då finns det bara det sättet att köpa ut killen.
Ja, och så har lite med lönetaket.
Lönetaket är väl det som är att de vill ha in nya spelare, antar jag.
Han säger så här själv. Han blir förvånad. Han var i Sverige nu på landet när han fick höra det här bara förra veckan eller den här veckan. Han säger, jag känner stor revanschlusta och vill visa att de tog fel beslut. Jag vill visa att jag fortfarande är en bra spelare och jag ska visa vad jag kan. Vad säger ni? Kommer jag kunna komma tillbaka?
Absolut inte. Ta Tobias Brolin som bytte foten på Råsunda 94 på hösten mot Ungern i
25
VM.
År gammal bara.
Och det, han kom ju aldrig tillbaka.
Nej, lagen var 28.
Det är precis samma grej. Bryter du foten?
Men tänk på
Jesper Blomqvist också, en annan typ av skada visserligen, men samma lag också tidigt.
Men tänk bara just med Brolin, att han hade väl inget intresse av att komma tillbaka. Alltså, han misshandlade väl kroppen redan på den tiden?
Ja, delvis kanske, men det hade han nog. Han var så
stoppa in ett äpple i käften, det bara glaserar
han. Efter den succén som han gjorde i VM, han blev utsett till en av VMs
alla bästa spelare. Ja, han var en av världens bästa spelare.
Och en kille från Näsviken utanför Hudiksvall som blir en sån stor stjärna, det är fantastiskt. Men så kom då fotbrottet på Råsunda efter passning på Martin Dahlin, tror jag. Han skulle stå ett inlägg och bröt foten då på Råsunda mot Ungern i EM-kvalet. Så att det var ju djup tragik. Han försökte nog att komma tillbaka, men är du borta flera månader med en ungefär som Alexander Zverev är nu. Han bröt ju foten också mot Nadal i semifinalen i franska mästerskapet förra året, och han har kommit tillbaka på ett ganska bra sätt, men ingalunda fullt ut.
Men kolla Henke som bröt benet 2 gånger, så att det finns ju
andra historier.
Alltså, men jag tror just Brolin hade nog tufft att motivera sig, och så dök Stureplan upp och kanske Björn Borg och Frans Inid.
Och dammsuga munstycken.
Precis. Och körde de inte Frans Inid redan? Alltså 96 typ?
Jag tror att det var lite senare. Jag gissar på 99. Men vi,
ja. 99 kanske.
Frisker det här. Det är etablerat.
Men jag tror att det beror på vilken typ av skada du får. Alltså får du en sån svår skada som Oliver Ekman Larsson har, så kan du aldrig komma tillbaka om du får ett sånt brott. Däremot kanske ett enklare brott på andra typer av benet, så kan du nog kanske efter en kortare konvalescens komma tillbaka. Men flera månader, alltså ett halvår, Brolin, halvår Ekman Larsson, ett halvår Sverre, är tufft, jättetufft.
Jag blev nyfiken på om Oliver Ekman Larsson var den minst önskade hockeyspelaren i historien. Jag har en kompis en gång som berättade att han bråkade med sin mamma. Så fick hon ur sig så här: vet du vad, du är egentligen bara en misslyckad abort. Det är hårt att säga.
Ja, det är hårt.
Men var din kompis den minst önskade sonen då?
Ja, men det är klart han var.
Och vem är kompisen?
Det tänker jag inte säga. Men i alla fall,
kan du viska till mig?
Nej, ja, sen
vilket
kanske.
Hårt slag att höra, ja, det. Ja, det hör, vilka spår resten av livet, ja, det måste sätta. Ah, grymt det svaret. Ja,
vet jag vem, ja, det är. Spännande.
Oavsett vad, så jag kollade upp det här. Om Oliver Ekman Larsson är den minst önskade hockeyspelaren i historien. Det är han inte. Han får stryk en hel del av en annan. Kan ni gissa vem?
Då ska vi se.
Den dyraste utköpningen någonsin. Ja. Han slutade spela 2016.
Lindros va?
Nej, 2016. Det är ju sen. Alltså, så här, det är
ett superlöft. Han valdes först av alla i draften 98.
Ja, men det är ju han...
Det är inte Carrillo.
Nej,
det är inte. Han är lite yngre än
jag vet vem där är.
Han vann Stanley Cup 2004 med sitt Tampa Bay Lightnings.
Ja, exakt. Det är han... Saint Louis eller Le Cavalier?
Ja, det är det.
Det är Le Cavalier.
Det är Le Cavalier, snyggt. Ja,
Vincent Le Cavalier.
Vad bra att ta det.
Ja. Ja. Alltså han var 2006 var han 26 år. Då gjorde han sin poängbäst sitt mesta säsong. Då gjorde han 52 mål. Oj. I grundserien. Var bästa målskytt på det. Mm. Och 56 assist. Och sen så rasade det fort. 6 säsonger senare gjorde han bara 32 poäng. Och då fick klubben nog. Och tyckte att det var värt hela 32,67 miljoner dollar att bli av med honom. Så han blev av då 2016 som sagt.
Varför rasade han i sin...
Jag vet inte, jag tänkte att Jesper ska få svar på det snart. Men i alla fall, han får lön av Tampa ända fram till 2027. Ja, men hur kan man vilja bli av med en spelare så jäkla mycket som dessutom betytt så mycket för klubben?
Ja, men det måste jag göra. Alltså, det enda jag kan tänka mig är ju just lönetaket. Att du vill bli av med den. Alltså kostnaden för en spelare som inte kan spela som Ekman Larsson, den är ju enorm. Och dessutom kan du ta in bättre spelare, så att de var ju tvungna att göra det. Men däremot tycker jag att utköpen borde i alla fall delvis räknas in under lönetaket.
Man kan tycka det.
Alltså i alla fall en del av
Det. Det kan inte vara en moralfråga också, att man vill inte ha den här dissonansen liksom i gruppen som Oliver Ekman Larsson hade varit om han hade varit kvar. Som liksom försöker komma tillbaka men kan inte komma tillbaka och skapar en ordning i själva truppens harmoni på något sätt. Alltså om det finns killar som kan göra det.
Ja, det låter rimligt, men ändå alltså, Le Cavalier, alltså en hjälte för klubben då förstås, och en gång hyllad av fansen. 6 år senare så hatad så att han liksom blir... Han blir alltså, det är inte ens något som katten... Alltså som, vad är det man säger?
Som katten släpat in.
Någon som katten släpat in. Så precis, då inte katten själv, utan det är den har släpat in.
Vet du vad? Känner du Thomas Sturesson som har provat på ett tag? Ja. Han sände en gång... Det var ju några som försökte konkurrera med radiosporten ett tag som hette Storstadsradio. Ja, som också skulle sända sport. Mårten Andersson, min kompis, kom in där och skulle ha en sändning. Och då sa Thomas Sturesson: ja, titta vad katten släpat in. Stick.
Då jobbade Roger Burman ett tag faktiskt.
Ja, just det.
Sen slutade han där och gick tillbaka.
Sjukt om Mårten var den som hade blivit insläpad och varit den misslyckade aborten. Men berätta om den bästa tråden med Mårten med TV3-kontraktet.
Ja, men, ja.
Det är roligt om du berättar.
Men så här var det. Han var anställd av TV3. Och hade kontraktet sa att han fick lön per program han sände. Och han hade kontrakt på Guinness Rekord-TV. Som ju var ett program som gick kanske 8 program ett halvår, sen 8 program nästa halvår. Och sen så helt plötsligt skulle de börja sända TV3 Sport. Och då fick han börja sända det också. Och då hade TV3 inte fattat att han hade sänt i ett år. Och då var det hans kontrakt och han fick varje program. Så han har ju sänt varje vardag i ett år. Så han fick så fruktansvärt mycket pengar.
Alltså han måste ju fått 40 lax per program. Ja. Det är alltså 200 lax i veckan i ett år. Och han måste ju blivit mångmiljonär just på den.
Ja, han blev rik. Och apropå det här.
Det som Loket inte fick, ja.
Ja, men vilket ämne var det vi pratade om?
Hockey, Le Cavalier.
Ja, Le Cavalier, precis. Och varför rasade då allt? Jag kan tänka...
Han var bara 32 år när han rasade. Han är inte lastgammal.
För många av de där spelarna, den här glöden, försvinner den? Då är man inte riktigt där. Jag vet, vi hade Magnus Hedman när vi gått snack någon morgon och han berättade att när... vad heter Lancelot.
Alltså, hans son, ja,
hans son kom. Då försvann alltså liten del av glöden. Alltså bara en liten del. Men det räckte för att han inte skulle vara på den nivån längre. Och då rasade allt för honom i alla fall.
Det låter lite märkligt tycker jag. Alltså,
nej, men det är nog inte så för alla, men för honom var det
alltså, en svår skada kan jag mera förstå faktiskt. Men jag har svårt att tro att det beror på de skäl som du säger. Det måste vara andra skäl alltså, som ligger bakom.
Det kan vara efterhandskonstruktion.
Ja, men det är...
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Också förstahandskällor då?
Jo, men det är klart att han letar skäl efter karriären till att det gick dåligt.
Jo, men å andra sidan att ta upp att det var hans... Och det är ju ändå ganska grov ju att säga att det är barnens fel. För det var ju det han indirekt sa.
Det är ju inte klokt. Jag kan inte tänka mig att det sker överhuvudtaget. Alltså en målvakt ska kunna fortsätta på den nivån. Det måste vara mycket värre saker som...
Det var väl också så att han blev rånad i Coventry och så springa efter kidsen och han inte kapt dem, de sprang ifrån honom. Var inte då också han insåg att jag är för gammal och körd? Kommer ni inte ihåg det?
Jag kommer ihåg det. Men,
men det är inte, han är väl typ 72, han var ju 28.
Han är 73.
Han var ju 27 då.
Jo, eller? Jag menar det.
Jo, han hade sån vårdagstalang så att det måste vara någonting utanför fotbollen som var ett sånt störande moment. Men var inte han tillsammans med Linda Bengtzing ett tag? Och sen vill ju då den här tjejen, en av systrarna Graf, då, ha tillbaka honom. Eller hon lurade...
Ja, det är mamma till Lancelot.
Ja, alltså,
Magdalena.
Magdalena Graf tålde inte att han träffade Bengtzing då. Så hon lurade honom tillbaka med att det skulle bli bra igen. Bara för att få bort honom från Bengtzing då. Och Bengtzing blev väldigt deprimerad.
Vad du kan, Mats!
Vad har du hört det här? Alltså? Fontän i Rom? Eller?
Jag berättade kanske väldigt illa. Men alltså, Magdalena Graf tålde inte att Magnus blev lycklig med en ny tjej. Och så vidare. Han hoppas att han skulle vara olycklig.
Men är det Marie som har berättat?
Kommer inte ihåg. Men och sen lurade hon tillbaka honom. Det är bra nu Magnus, vi blir ett par igen. Bara för att få bort honom från Bengtzing som sen blev jättesur. Och det funkade inte längre. Så att då stod han utan någon av dessa två. Och Magda var tydligen ganska nöjd att Magnus gick på en nit.
Det är en otrolig historia.
Ja.
Det var en kille som skrev till mig på Instagram. Han lyssnade på podden. Och han hade varit på någon krog någonstans. Om det var i Hunnebostrand eller Blekinge. Eller jag vet inte fan. Någonstans i södra Sverige. Så i dansgolv och allting. In kommer Nilla Fischer. Och hon vägrar konsekvent hela kvällen att dansa och sjunga med. Förutom när Loop Troop spelas. Och det enda hon sjunger med väldigt högt och starkt är när de pratar, när han sjunger om att de hatar polisen.
Mm. Menar
du? Ja, det
är det enda hon sjunger med i, kärringen.
Ja, men det är inte oväntat. Hallå, det fattar du att hon är så.
Jo, men jag blir ändå förbannad. Trots att jag vet om det, så blir jag ändå förbannad.
Ja, hörni. Samma sportnyttsändning som jag pratade om förut, alltså dagen före Sverige-Österrike-matchen, så såg jag en sak som var det konstigaste jag sett i tv-sporten. Såg ni själva den här sändningen?
Nej, nej.
Alltså jag började tro att det är bara du som tittar på tv-sporten.
Ja, jag började tro det också. För saken är att, och det här var så konstigt, så att jag undrar om jag såg rätt. Så jag fick spola tillbaka flera gånger och titta. Jag såg det jag såg. Och så här, det var alltså efter då Janne, skämtet som inte flög där. Då började det hela med att man såg en stor skylt i bild, alltså under programledaren, där det stod så här: vädret en faktor i Wien, stod som skylt. Och sen sa programledaren Marie Lehmann, hon gjorde en putslustig påannons, men ändå en påannons med väldigt tydlig riktning. Vi ska lyssna på påannonsen.
Mm. Och man kan säga att Österrikes förbundskapten varnar för hett möte imorgon.
Tydlig påannons, eller hur? Österrikes förbundskapten varnar för hett möte imorgon. Mm. Och efter den påan kanske man kan tro, som en vanlig sändning, om man har varit vanliga journalister eller sportjournalister, skulle man gå då till Ralf Randik som skulle få säga någonting. Nej, men de hoppar in emellan med en reporter här. En reporter som heter Emil Ejman Roslund. En ny typ, har ni hört talas om?
Nej, jag har aldrig hört talas om.
Nej, han tog vid i alla fall. Han tog en ståuppa där. Han var på plats i Österrike. Mm. Och han sa så här:
det kommer att vara väldigt, väldigt varmt här i Wien och på Ernst Happel stadion.
Följer samma linje. Det är hett, säger Marie Lehmann. Det kommer vara väldigt varmt. Det står i rutorna att det kommer vara väldigt varmt. Då förväntar man sig att jävla vad varmt det kommer vara. Och vad ska Österrikes förbundskapten säga om den kommande värmeböljan under matchen? Vi ska lyssna på Ralf Rangnick. Jo, han pratar ju tyska. Så jag läser helt enkelt rakt av från SVT:s egen översättning. Vädret imorgon klockan 21 eller 20:45. Det verkar inte bli så varmt. Jag utgår från att det blir klockan 21:45 imorgon runt 20 grader. Är det ingen på TV-sporten som tittar på vad de gör? Alltså, är det ingen som har koll på vad någon annan säger? Det är ett levande dårhus.
De har ju också byggt upp det som att de är i öknen i Sahara. Ja. Att det ska vara 50 grader varmt och det är en kamel som har dött.
Nej, men de har byggt upp det som en sensation att det här blir nog så jäkla varmt sen frågan om matchen kommer att spelas överhuvudtaget.
Många fastanställda, visst. Och det är fint väder, de kanske spelar golf och sådär. Men kan man inte begära att de ändå kommer in kanske en timme före sändning och tittar på vad översättarna har skrivit att Ralf Rangnick säger? Hur tror ni att det går till?
Jag tror att TV-sporten är sig själv nog, tror jag. De är ganska ensamma på banan nu när TV4 lagt ner sina dagliga sportsändningar och det. Så att de bryr sig inte så mycket om det blir några fel här och där. De är ändå störst.
Jag tror att det finns flera förklaringar. Ett är att hon har hakat upp sig på att hett, att det är en, liksom, att det har dubbel betydelse. Och då hon vill så gärna få in ordvitsen. Nu ändrar vi inte det. Förklaring två är att de är lata.
Nej, men du sitter så säker på TV-sporten också och på Sveriges Radio så att det spelar liksom inte så stor roll om småfel blir av. Mm. Och då är man inte lika noggrann längre. På radion är det ju så ofta att småfel passerar alltid och inga reprimander, inga konsekvenser får det överhuvudtaget. Och då blir man mindre noggrann.
Men jag skulle inte säga att det är ett småfel, jag skulle säga att det är ett stort fel. För de bygger ju hela inslaget. Det är ändå ganska långt det här. Det är 3-4 minuter, jag hade ju komprimerat det. Det bygger på att det ska bli väldigt, väldigt hett. Och att Rangnick ska säga det, varning för att det är hett. Och det han säger är att det kommer inte vara så varmt, det kommer vara ungefär 20 grader. Alltså det är totalt fel.
Det finns till förklaringar här. Mm. Att det finns en väldig nöjdhet just nu på SVT. Man är nöjd, jättenöjda med hockey-VM, att man har fått det och man liksom sprudlar av glädje.
Men
där.
De var ju jättedåliga.
Ja, det var ju katastrof.
Men de kanske är nöjda ändå.
Ja, man är väldigt nöjd över att man har SM-veckan. Det är ju liksom, det har ju blivit SVTs flaggskepp den här jävla SM-veckan som ingen tittar
ja,
på.
Och en annan sak som kommer på somrarna, när de utser Sveriges 10 bästa idrottsstäder. Det är alltså nyhetstorkan i kubik. Ja. Alla skiter ju fullkomligt i deras lista när de listar Sveriges bästa idrottsstäder. Det är verkligen...
Jag tror att det är en stor nöjdhet där på TV-sporten. Alltså, de är ensamma på teppan helt och hållet. De bryr sig inte. Vi är störst, vi är vackrast. Låt de andra göra vad de vill. Vi är ändå störst.
Ja, ni säger nöjdhet, men jag tolkar det som självgodhet. Ja.
Nej, men det är samma sak. Alltså, väldigt nöjd över sin egen förträfflighet. Det är ju självgodhet. Mm. Men också att man är nöjd lite grann med... Bara man får rättigheten, då är det som att man ska vara ett självspelande piano. För vi är minsann så bra när det är COL sen. Jag vet inte, när Champions Hockey League. Och där är dosan och vi har 1000 tittare. Alltså, där tror jag att självkritiken... För att jag till 4 dåligt mänskap, då ryker ju folk. Och samma via Play nu. Fan, den hela avdelningen ryker för att man gjort ett dåligt jobb.
Via Play är ju vilda västern direkt. Alltså, det kan du inte göra mycket. Jag menar, Ola Wenström hade ju aldrig fått sparken på SVT till exempel på det sättet. Och Ingvar Oldsberg på SVT hade inte heller fått sparken. Fick på Bingolotto. Så att det är en förlåtande attityd. Och sen har de också väldigt höga tittarsiffror att luta sig mot jämt.
Det är ju väldigt roligt det vi fick höra om Mats, på tal om sportspegeln, Mats Nyström.
Säg.
Att Mats Nyström är ju han är mångårig, han har ju varit där i 40 år kanske. Och skitbra och så jävla mysig och trevlig. Han har i alla fall 60 000 i lön. Han tjänar helt okej.
Helt okej.
Vet du vad, han hade inkomst av tjänst för 2017 772 000.
Ja, då ligger det ganska rätt.
Det är typ 60. Mm. Ja. Men, och så kanske han lite mer nu då.
Men det är väl så att om du är anställd, vilket ju han är, däremot ju Pops har väl kontrakt, då blir en helt annan historia.
Ja,
skriver du kontrakt 2-3 år framåt, då kan du få det tredubbla. Vilket ju Pops har.
Och är det på TV4 eller på
även på SVT. Pops har ju 3-4 gånger så mycket genom att han då tar risken att skriva kontrakt och inte är anställd. Men Nyström är ju en arbetare i Vingården. Kontrakt.
Ja, och anställd. Mats Nyströms arbetsuppgifter är utöver de 2 sändningar i månaden som han gör.
Han kör Sportspegeln varannan vecka.
Han kör varannan vecka på söndag. Det är, och... Han är mentor. Så han glider runt och snackar lite.
Han är mentor till ett par reportrar.
Ja, men de nya reportrarna. Jaha. Och jag känner inte den annan, men jag känner som jobbar på sporten. Och han vidimerar att Mats är väldigt mysig. Men när jag konfronterade honom med uppgiften att Mats Nyström jobbar faktiskt bara på riktigt 2 dagar i veckan. Och sen har han någon luddigt mentorskap. Mm. Då var han så här, så är det ju inte. Och så, ja men tänk till nu. Jo, det är så.
Ja, det är klart det är.
Men Johan Ejeborg hade ju det jobbet innan Nyström hade det som en coach liksom för de nya och så vidare och pusha på dem och sen ska ni göra det. Men Ejeborg funkar ju inte alls, så att han fick sluta med det. Och då kom ju Nyström in efter det då.
Ja, ja.
Och gjorde succé tydligen.
Men samtidigt, han är fan 60, han kanske kan få göra det.
Han passar på SVT-sporten.
Ja, det kan, så kan man sammanfatta. Men vi får säga då ändå, om man tar skylt i bild, Marie Lehmann, om det ska bli superhett. Mm. Reporter Eyman Roslund, det kommer bli superhett. Ralf Rangnick som säger, kommer det bli 20 grader imorgon. Och då kommer, efter det inslaget, då har ju Marie Lehmann sett det, för hon är programledare, så det rullar ju bild. Tror ni hon fångar upp det? Att oj, det här blev lite konstigt kanske. Nu var vi märkliga, tror ni det?
Det tror jag inte.
Vi får se. Jag spelar upp vad hon sa som avannons då. Okay. Hon bad om ursäkt. Låt oss lyssna.
Det tror jag inte.
Den 23 juli premiärspelar Sverige mot Sydafrika i fotbolls-VM på damsidan. En spelare som...
Nej, det var skygglappar på.
Nej, men det skulle förvåna mig mycket om hon snappade upp den här dissonansen i vädermässigt faktiskt. Det gör hon ju inte.
Nej, och om vi ska... Om vi bara ska sammanfatta då hur det blev. Hur varmt blev det under matchen? Ja, jag kollade då väderleksrapporterna ganska väl då, för jag tyckte det här var så roligt i Wien. När matchen började 20:45, då var det 23 grader. Och när matchen slutade så var det 20 grader. Och jag menar, värre värmeböljan har vi varit med om.
Men det är väl knappt 20, det är ju knappt varmt. Alltså
det är ju en svensk sommardag på Friends.
Det är en vanlig dag i maj. Jag vet inte om ni har koll på att SM i cykel cykel, alltså linjeloppen, de har ställts in med jättekort varsel.
Vad säger Rodan Andersson om det?
Ja, det vet jag inte vad han säger.
Det är en nyhet för mig att det ställs in med kort varsel. Ja, hur kort varsel då?
Ja, just det.
Alltså kort varsel, då, tävlingen skulle varit på lördag.
Är det brorsa till Kurt Russell?
Ja, tävlingen skulle vara på...
TV-programmet Russell med Tommy Engstrand.
Ja, och Pelle Berglund och Gun Hägglund.
Carl i Torne har vi ju succé. Han ska tydligen vara med i Sveriges Radio nu och prata om för äldre musik och det. Han är 90 bast, Carl i Torne har vi. Och gör debut snart som radiopratare i P4 Extra, P4 Plus, P4 Plus kanske det heter.
Just det,
för
det heter det.
Så Carl i Tornehave, som ju kallades för Sveriges Frank Sinatra, till och med Europas Frank Sinatra, Carl i Tornehave, är snart i din radio.
Kul.
Otroligt. En plats som inte då får chansen att vara en plats för debuter, det är just linjeloppen på SM i cykel som skulle ha avgörsäljen. Och kan ni ens gissa varför tävlingen ställs in?
Alltså, Rodan Andersson säger att han är sur och vill inte vara...
Kan det vara få deltagare?
Nej.
Det här är en... Fan, kan... De tror att pandemin har kommit tillbaka.
Nej, det är det ju inte. Utan det är så att Transportstyrelsen har avslagit deras ansökan 2 dagar innan. För då har Länsstyrelsen och
Sport... Ja, man måste ju stoppa vägarna så att bilarna inte
åker. Exakt, för grannarna har klagat. Och tydligen då har den Uppsala, det kommer fram sin artikel. Först är det lite behov och snyft. Sen kommer det fram att de har bara kört över hela tiden. Att de kör lopp lite då och då, om jag fattar det rätt. Då säger så här en granne. Vi som bor i området har känt oss ganska överkörda. Både kommunen och cykelklubben som arrangerar tävlingen. Det är redan mycket byggnationer som gör det jobbigt för oss på daglig basis. Och med de här tävlingarna skulle det bli ännu värre. Enligt Lindblom har arrangören misskött sig vid tidigare tävlingen och inte gett boende tillräcklig information om tävlingarna. Bland annat ska följebilar ha kört i 100 km i timmen.
Det är snabbt.
Och vägrar med alltså bensin på 30 km i timmen. Och då har folk blivit oroliga för barnen. Bland
ja, det är ju en trafikfara. Även när du tränar de här killarna som man kör om, alltså stora klungor, ja. Så är det ju ungefär som EPA-traktorer då. Det är en stor trafikrisk det också.
Verkligen. Och de här som håller på i och kör i Alpen och sådär med väldigt liksom hålnålskurvor.
Jo, men det var ju chefredaktören för Dagens Media, vad hette Pontus, 10 år sedan, född 72. Han körde ju ihjäl sig på en sån. Han fick 40-årspresent att åka, vara med i ett lopp i Alperna. Men, och han fick ju fel på bromsen och bara åkte ut och dog.
Alltså det är farligt. Säkerheten i, där nere i Italien, speciellt Italien, är ju inte alls som i Sverige.
Nej, det får man säga. Men tydligen då så har då Uppsala cykelklubb, eller vad fan de heter, gått lite mer åt italienska hållet. Mm. För Uppsala cykelklubb har tydligen då varit för, ja, men då, enligt grannar har de i alla fall misskött sig. Men vad tror ni då att Göran Mattsson som är ordförande säger om det här? Att de ställer in tävlingarna med så kort varsel.
Han tycker att det är ohållbart. Det borde vara en längre planering. Alltså, kort varsel är aldrig bra.
Ja,
jag tror lite som Mats.
Han tar nog lite mer då.
Aha.
Han säger så här. Det är den största skandalen i svensk idrottshistoria.
Oj, oj, oj. Ja, då tog
det var som antingen.
Ja. Säger Uppsala cykelklubb.
Han fick vi lära oss något.
Ja. Ja. Och jag vet inte om
Pontus Schultz sätter han förresten. Pontus Schultz. Han som dog. Han var chef för olika medietidningar.
Släkt med Olof Schultz kanske.
Ja, svårt att tro.
Olof
Scholz.
Olof Scholz som är så bra.
Ja, honom gillar du.
Förbundskanslern, honom gillar
jag. Är han bättre Merkel då?
Ja, mycket, mycket,
mycket bättre. Ja. Men jag har ägnat mig åt att tänka lite på lite andra skandaler som är mycket, mycket större. Och då tänker jag till exempel alla dopingsfall. Och om ni ska ranka de största dopingsfallen och sen ska ni eller ranka skandaler. Vilka är de största dopingsfallen? Är det Thomas Johansson?
Ja,
eller?
Det största är naturligtvis Ben Jonsson 88.
Nej, men i Sverige.
I Sverige. Eller
Ludmilla.
Alltså, Thomas Johansson ligger på medaljplats absolut i frågan riktiga skandaler. För det var ju OS och alltihopa
det
där.
Så ja, men det är väl Ludmilla 99 naturligtvis.
Det måste väl vara det största, va? Och att de dubbeldopade sig.
Mediamässigt Ludmilla och Thomas
Linda Haglund 2, va?
Ja, alltså... Okej, Ludmilla var kanske hårsmånen vassare mediamässigt, skandalmässigt än vad Thomas Johansson och Lina Haglund var på den tiden. Alltså Linda var ju också jättestort. Så att på delad andra plats kanske Thomas Johansson och Linda Haglund.
Ja, och sen fyra då så kör vi Mikael Rodan Andersson i cykel.
Vi måste pissa lite på Lisa Nilsson.
Jag vill så gärna.
Ja, hon har lagt upp en bild på sig själv på Instagram med en bubbelflaska. Ja, det är Lena P.O.s kava. Det är det. Men hon lyckas ändå få det handla om bara sig själv såklart. Eftersom jag älskar både kava, bubbel och Lena P.O. var jag tvungen att inhandla en butelj. Och eftersom jag på vårt Gustav Vasa-relaterade möte idag berättade om detta nyfikna tilltag och påstod att jag skulle dricka en balkongen ikväll, så här kommer en första avsmakning. Alltså att hon inte... Då måste hon få in att hon är på det.
Ingen skam i kroppen.
Nej, då måste hon få in att hon är på det där Gustav Vasa-möte. Hon älskar minsann kava. Hon är så jävla vidrig.
Ja, vidrigt.
Jag såg en dokumentär om henne faktiskt på tv för inte så in i Norden länge sedan. Och det underströk ju en del av det ni säger.
Ja, visst hade vi lite rätt. Ja. Det var inte så att du ändrade uppfattning.
Absolut
Nej.
Inte.
Nej, men hon är alltså en fullblodsnarcissist. Ja, någonting jag är lite orolig för bara om vi pratar tv-rättigheter. TV-rättigheter styr ju ganska mycket av fotbollen idag. I alla fall för många klubbar. Ta en klubb som Liverpool som inte har så mycket. Det finns ju inga shake-pengar där så att säga. Fotbollen är dopad på många olika sätt. Det är ju tv-rättighet. Mm. Och sen är det låtsas pengar från shaker och sådär. Och shaken har ju gjort att fotbollen kan kanske överleva på den här nivån i 20 år till eller vad det nu kan vara. Så länge de fortsätter pumpa in pengar. Ja,
så länge idrottsintresset i fotbollsintresset i England är så högt som det är, så kommer ju nivåerna på de här Sky Sports avtal med klubbar och alltihopa och rättigheter ligga på den här höga nivån. Och då lever ju alla jättegott oavsett Saudi-pengar.
Ja, men problemet är att de ligger ju inte... Den populariteten är ju lite dopad. Hade tv-rättigheten varit värd så mycket pengar, då hade Viaplay inte gått 1,5 miljard eller i förlust.
Ja, men i Sverige vet du, så är det inte alls som det är i England och andra länder.
Ja, men det finns på fler ställen och jag tror att alltså de här bolagen, de har svårt att gå i vinst. För att inte, alltså de har ju trissat upp priserna så extremt mycket för att det ska vara relevant. Mm. Att det har ju visat att det går typ inte att få ekonomi. Det var ju samma med Discovery. Allsvenskan har jätteproblem också.
Ja, de har problem, det vet jag.
De har superproblem, så att man har ju trissat upp priserna på ett liksom, i princip ohållbart sätt. Och frågan är när det kommer börja spilla över. För att Premier League har ett förfarande att man säljer ut rättigheterna per region. Så Viaplay har ju köpt för till exempel Skandinavien. Mm. Man har Norge, Danmark och Sverige. Och det har gått till helvete. Mm. Sen säljer Premier League till kanske en region i Österrike, Schweiz. En i Tyskland. En i Italien och så är det någon som är i Spanien, Portugal. Men det funkar så i alla fall. Och om det visar att man inte går plus, då kommer förmodligen ett bolag som man gör med OS till exempel. Då köper ett bolag för hela Europa. Eller ett bolag för hela USA. Och då kommer priserna att minska. Mm. För det är färre som har råd med det. När man inte kan stycka upp det, oh ja, så kommer prislappen bli mindre. Och då är frågan om när det kommer spela över på spelarlöner och ledarlöner. Och just nu så är ju, alltså fotbollen är så dopad med Saudi-pengar och som jag hävdar av delvis tv-pengar. Frågan är ju när korthuset rämnar, för att det är ju ett ganska skakigt korthus ändå. Med de pengarna, det är ju låtsas pengar.
Alltså egentligen. Jag ser fram emot det.
Jag tror att det är bra för sporten på sikt.
Nej, men jag kan tro att Discovery Plus och Allsvenskan i fotboll kommer ju skaka sönder. Det tror jag absolut. De har ju delat med sig av rättigheterna nu. Det går jättedåligt för dem. Intresset för fotboll i Sverige är inte så stort som man hade trott. Men däremot tror jag Premier Leagues liksom då sätt att hantera alltså stycka upp det till olika världsdelar och allt där. Det kommer att fungera, för alltså fotbollsintresset ute i världen är ju i det närmaste, i alla fall i Afrika, enormt helt enkelt.
Jo, men då ska man också sätta det i paritet till vad man får tillbaka. För att om prislappen är så där hög som den är, det ska finnas en målgrupp som attraheras av reklamen också. Det ska finnas någon som vill annonsera. Det ska finnas, alltså att, och om en afrikansk att Zambia köper rättigheten.
Eller Madagaskar.
Zambia som är med i dam-VM fick vi lära oss förra.
Precis. Exakt. Säg att de säljer till Haiti. Visst, kanske finns jättemånga som gillar att titta på fotboll.
Ja, det är det säkert.
Men det kanske inte finns incitament för bolagen att annonsera för att det är ingen som har råd att köpa produkterna, till exempel. Mm. Som man, så att jag är lite bara halvorolig för utvecklingen.
Ja.
Jag tror ändå liksom, jag tror att landslagsfotbollen är mera i kris än klubbfotbollen är världen. Alltså klubbfotbollen är så otroligt stark i världen, alltså lokalt och regionalt och så vidare. Medan intresset för landslagen kommer nog minska i Europa, tror jag, kanske i och med att EU blir ännu mer integrerat mellan länderna på lång sikt, skulle jag tro. Men klubblags-VM sjösätts ju nu 2025 faktiskt i världen. En helt ny turnering, jättestor, klubblags-VM. Och det beror ju på att det finns så vansinnigt mycket pengar i klubbfotbollen i världen. Så att det är en tillväxtbransch. Alltså den där nischen är jättestor och kommer att öka enormt, tror jag.
Med de orden, hörni, tack för idag!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.